Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Välkommen till The Long Gammen Podcast. Podcasten där vi diskuterar konspirationsteorier, seriemördare och kontroversiella ämnen. Jag heter Robin Lennarsson och med mig har jag Anders Larsson och Jens Persson. Dagens ämne kommer att handla om en seriemördare vid namn Joseph DeAngelo. Han var en sjuk människa som begick hemska våldsbrott mot kvinnor och senare blivit dömd till flera mord. På 70- och 80-talet förstod man inte att det var samma gärningsman och därför har han också fått flera smeknamn som East Area Rapist, Golden State Killer och Original Night Stalker för att nämna några av dem. Men nu tar Jens över.
Kalifornien, USA, känt som The Golden State. Stränder, vindsurfning, friluftsliv och vackert väder. Men under ytan gömmer sig något annat. I över 40 år gick en mördare, inbrottstjuv och våldtäktsman lös. Han satte skräck i hela Kalifornien. Polisen fick aldrig tag på gärningsmannen förrän 2018. I förra avsnittet talar vi om 1800-talets förmodligen kändaste cold case, Jack the Ripper. Detta är helt klart ett av de större cold case-fallen i modern tid, som dessutom inträffade relativt nyligen. Det är den 1 oktober 1979 i soliga Goleta, Santa Barbara, norr om Los Angeles. En man bryter sig in i parets sovrum och säger mellan tänderna: "Jag ska döda dem!" Paret försöker fly. Kvinnan skriker. Den mystiske mannen förstår att han ligger illa till och flyr platsen på cykel. En granne som jobbar som FBI-agent hör skriket och skyndar sig efter förövaren som nu gjorde sig av med både cykel och kniv och sprang iväg på bakgatorna. Han lyckades inte mörda. Inte den här gången. Det som senare skulle bli The Golden State Killer skulle sätta skräck i hela Kalifornien.
Den 18 juni 1976 ligger en kvinna i 20-årsåldern och sover hemma i sitt hus i Carmichael i Kalifornien. Hon bor där ensam med sin pappa. En pappa som nu är bortrest i jobbet. Hon vaknar av att hon ser en man stå med en rånarluva över huvudet och naken ner till av kroppen. Förbluffad av sin syn tror han att hon sover. Men hon kommer snart märka att hon inte gör det. Några timmar senare kallas polisen till platsen. Hon har då blivit bunden och våldtagen av den här mannen. En man som sagt till henne att han endast ville ha pengar och mat. Men ja, så var det inte. Polisen som kommer till platsen anar nog inte vad att det här är bara början på mardrömmen. För den här kvinnan var bara det första offret av 50 andra som skulle våldtas på bara några års tid av samma gärningsman. En brottsvåg som skulle vara härja från Carmichael till Citrus Heights och Rancho Cordova, områden utanför Sacramento i Kalifornien. Gärningsmannen fick smeknamnet The East Area Rapist på grund av områdena som han härjade i. Och han hade alltid samma tillvägagångssätt. Offren vaknade av att han lyste en ficklampa i deras ögon och pratade hotfullt till dem med stängd käke. Och han sa alltid att han bara ville ha mat och pengar. Varefter han, om det var ett par, vilket oftast var, fick han kvinnan att binda mannen med skosnören. Ofta så hårt så att mannens hand var domnade i flera timmar efteråt. Efter mannen blivit bunden satt han ofta porslin på hans rygg och sa hotfullt: om jag hör att de rör sig så kommer jag mörda dig och henne. Efter att han ställt porslinen på mannens rygg gick han iväg med kvinnan och förgrep sig på henne i flera timmar. Något som även mannen i huset och ibland även barnen var tvungna att lyssna på. Oftast gjorde han pauser för att gå av och äta av deras mat eller dricka deras öl. Ofta la han en filt över tvn och satte på tvn så att det skulle komma ett lite diskret ljus in i vardagsrummet. Och han tog ofta god tid på sig och tog flera pauser innan han ofta försvann någon gång på småtimmarna på morgonen. Och varje gång försäkrade han dem bara om att det är ingen fara, jag vill bara ha mat och pengar, sen kommer jag att försvinna. En av dem som levde i skräck för den här våldtäktsmannen var 80-tals skådespelerskan Molly Ringwald. Hon berättade för några år sedan hur hennes familj, som då inte hade jättemycket, inte jättelika bra ekonomiskt ställt som idag, ledde i konstant skräck för att våldtäktsmannen skulle slå till mot deras hus härnäst. Något liknande hade aldrig riktigt hänt i Kalifornien tidigare. Och det gav upphov till en stor hysteri då, i området. Och flera möten anordnades för boende i områdena för att försöka att tala ihop sig och komma på bra sätt att ha grannsamverkan och liknande. På ett av de här mötena var en man som kaxigt sa att: jag förstår inte, hur kan en man bryta sig in hos två personer där en man i huset och övermannar båda personerna? Det kan ju inte vara möjligt. Det skulle aldrig hända mig. Och han och hans fru var de som råkade ut för det här härnäst efter det här mötet. Vilket då talar för att gärningsmannen var på det här mötet. Polisen som ledde utredningen vid den här tidpunkten, han heter Larry Crompton. Han har nu på senare år förklarat hur frustrerad han var för att det kändes som att de famlade i mörker. Att gärningsmannen var som ett spöke som hela tiden var ett steg före. Och trots att de hade många misstänkta, de hade bland annat grannpojkar och liknande till offer, så gick de alltid bet på att hitta gärningsmannen. Han berättade att det verkar som att gärningsmannen medvetet smög runt i områdena och tjuvkikade i folks fönster, vilket de tror att han gjorde många, många gånger innan han till sist slog till. Så det var många potentiella offer som han smög på, som han aldrig slog till emot. Men det som kännetecknade den östra delen av Kalifornien vid den här tiden var att det var många som hörde mystiska ljud utanför deras fönster och hundar som skällade och grindar som slogs igen. En mäklare som Crompton träffade berättade att det var en mystisk, medellång man, ganska muskulöst byggd med mellanblont hår, som en gång kom till hennes visning. Och han gav ett skumt alibi och han var väldigt intresserad av planläggningen för huset och trädgården. Han brydde sig inte så mycket om alla andra viktiga detaljer som man tycker att en potentiell husköpare borde bry sig om. Och Crompton tror att det här var för att det var ett liknande hus som det huset som han slog till på efter det här gärningsmannen. För han ville helt enkelt veta planlösningen. Och många av husen han slog till emot låg nära parker, skogspartier, byggarbetsplatser och sånt där. Så de insåg att de hade att göra med en person som var väldigt kunnig inom hur man skulle komma undan. De gjorde en gärningsmannaprofil, för de kom fram till att det måste vara en person som är väldigt ordningsam. Förmodligen en person med ett OCD-syndrom. En person som hade erfarenhet, en person som hade någon koppling till militär eller polis. För han hade god kunskap om såna här diamantknutar, som sagt, som man knöt offren med. Och han hade även kunskap i hur man kom undan polisen. Något som även talade för att han hade en koppling till polisen var att de en gång hittade en polisbricka i närheten av en brottsplats. En polisbricka som de dock inte kunde koppla till någon annan polis. 1979, när han hade våldtagit 50 olika personer, verkade det som att brottsvågen hade upphört. Och de kunde då inte hitta någon mer offer i alla fall. Men Crompton var väldigt tveksam. För han visste ju att varken våldtäktsmän eller mördare slutade. De tog bara pauser. Han hade dessutom pratat med en psykolog som sa att han kommer bara fortsätta. Och det kommer bara bli värre. För han tyckte sig även ha märkt en starkare brutalitet från gärningsmannen. Och vid ett inbrott så hade de dessutom hittat en mördad hund som hade blivit ihjälslagen. Vilket de trodde var utfört av East Area Rapist då.
Anders, jag tänkte på det. Var det inte så att han ringde till offrerna innan han tog sig till dem?
Jo, precis. Han ringde både offrerna och polisen faktiskt. Till exempel så ringde han polisen och retade dem flera gånger. Mm. Då är ett tecken på hur arrogant han var. Han ringde och sa, tror jag, 3 gånger på samma kväll, när han ganska nyligen hade kommit igång med det, men de ändå visste vem han var och så. Och sa att det här är The East Area Rapist. Idag ska jag så till, se om ni kan ta mig. Ringde han 3 gånger på en kväll. Och en annan gång ringde han polisen och sa att ikväll kommer jag slå till. Och jag kommer slå till i det här området. Så då hade de span i området. Och då såg de en man cykla med en rånarluva på en bro. Så de började jaga honom. Men han dumpade diskret cykeln och kom undan till fots. Och ett av de här samtalen finns inspelade då, som han ringde till larmsamtalen. Och då sa han, det här är The East Area Rapist, det dumma jävlar. Ta mig om ni kan, hej då. Och en annan gång ringde han faktiskt en psykologlinjen eller liknande och sa att han ville sluta med det han gjorde, men han sa, jag litar inte på er, ni spelar in det här, eller hur? Han bara, nej, det gör vi inte. Och så la han på. Och de spelade inte in, så tyvärr så finns det ingen inspelning på det här. Men för att svara på din specifika fråga så ringde han offren, ja. Många av dem som blev attackerade upplevde att de många så här, någon som ringde men så var ingen där när de lyfte på luren och bara hörde att någon la på. Eller så var det många felringningar. Det var till exempel en kvinna som hade en telefonsvarare. Hon spelade in en man som ringde och frågade efter någon annan vid namn Ray. Mm. Men det bodde ingen Ray där alls.
Nej.
Och senare samma kväll så ringde han igen. Och då hörde de bara tunga andningar i änden av luren. Och sen sa han tre gånger väldigt hotfullt med förställd röst: "Jag ska döda dig. Jag ska döda dig. Jag ska döda dig." Och sen, ja, ännu värre könsord, om man ska säga.
Men var han inte rädd för att, man tycker att han planerar ju allting ganska väl, organiserar allting väl. Var han inte rädd för att åka dit? Han kan ju lätt bli identifierad, till exempel FBI tror jag redan på den tiden hade möjlighet att köra såna här analyser av röst och sådär, känna gärna röster och så. Men det kanske var liksom hans narcissistiska sida som kom in i bilden där, att han liksom ville retas med polisen och känna sig märkvärdig liksom, och vara stolt över sin, lite som Jack the Ripper-fallet som vi pratade om i förra avsnittet, att han ville liksom, han skickade ett brev oavsett om det var Jack the Ripper eller inte då, för att på något sätt, han gick som igång på det.
Jo, allt tyder på att han var väldigt narcissistisk och han var väldigt, känns väldigt överlägsen andra personer. Att han ringde polisen och sa att ikväll kommer jag slå till vid det här området. Och så var han i det området, tyder verkligen på att han var väldigt kaxig och kände att han kunde komma undan med vad som helst. Och eftersom han kom undan så stärkte väl bara hans ego helt enkelt. De tror faktiskt att han även skickade brev till polisen, precis som de tror att Jack Ripper eller någon annan skickade brev till dem, och även Zodiac gjorde ju det. Men jag har faktiskt ett brev här som jag kan läsa upp på engelska då. Och det ska skickas till en tidning i Sacramento, och det påstått sig vara från East Era Rapist då. Och den var döpt till Excitement's Cave. Och så här lyder den: "All those mortals surviving birth, upon facing maturity, take inventory of their worth to prevailing society. Choosing values becomes a task. Oneself must seek satisfaction. The selected route will unmask character when plans take action. Accepting some work to perform at fixed pay, but promise for more, is a recognized social norm, as is decorum seeking lore. Achieving while others lifting should be cause for deserving fame. Leisure tempts excitement seeking. What's right and expected seems tame. Jesse James has been seen by all, and Son of Sam has an author. Others now feel temptation's call. Sacramento should make an offer to make a movie of my life that will pay for my planned exile. Just now I'd like to add the wife of a mafia lord to my file. Your East Area rapist and deserving pest. See you in press or on TV."
Det lät väldigt så här, lite poetiskt, nästan som det rimmade när jag läste upp det.
Ja, eller hur? Det var ju lite prosa, eller hur man ska kalla exakt vilken typ av... Men det var det ju. Det rimmar ju lite emellanåt. Så. Det tyder ju på att personen som skrev det hade någon kunskap om sådana saker då. Vare sig det var han eller inte.
Nej.
Och han skickade även nära en misstänkt bil.
Ja.
Hittade de en uppsats om General Custer, tror jag. Och sen hittade de även en typ en liknande dagboksanteckning som var med en elev som klagade på en lärare som tvingade dem att skriva konstiga grejer. Och sen en karta över ett villaområde som det stod punishment på baksidan av. Det här tror de var av... vid tiden i alla fall trodde de att det var från The East Area Rapist då. Och att det var, den här kartan var ett område han hade tänkt att slå till mot. Men de upptäckte att det finns inget sånt område, i alla fall inte i Kalifornien, för de har kollat då. Och de tror idag att det kanske bara, om det var av han, att det var någon fantasi då, så att av något område han ville slå till på, att så skulle det se ut i hans fantasi.
Så här idealplats att slå till mot.
Ja, precis. Och faktum att de hittar den här läxuppgiften då om General Custer och dagboks inlägget, det fick dem att tro lite på att det kanske var en yngre person som utförde dåden. Och något de höll fast vid ända till 2018 då, när den avriktiga personen isolerades. Ja, som det var han som skrev dem, det vet de inte, ännu inte i alla fall.
Var det inte ett par som hittade skosnören i sitt hem?
Jo, precis. Det var ju så att när de räknade ut hans generella tillvägagångssätt, att han ofta hade med sig skosnören till platserna, och att han innan han slog till ofta hade varit där och rekat och öppnat fönster och ibland lämnat föremål i husen. När det här blev vidare känt för folk, så var det ett par som bodde i ett område som kände typiskt liksom hans stil, att vara nära en golfbana och ett fint hus och så. Alltså nära golfbanan, då menar jag att han skulle kunna rymma, liksom springa över golfbanan liksom för att snabbt komma undan. När frun en gång gjorde en sån här ride och bara kollade allting så att allt var som det skulle i huset, då hittade hon ett par skosnören under en kudde i sin soffa. Så hon blev ju livrädd såklart och kallade på polisen. Och polisen försökte vara så diskret som möjligt och bevakade huset några dagar. Men han dök aldrig upp. Så de kan ju haft väldigt tur, för hon insisterar på att det där är inte våra skosnören, vi har inte lagt dem där. Ja, Larry Crompton, han misstänkte som sagt att trots att våldtäkterna upphörde i området, i det östra området av Kalifornien då 1979, så misstänkte han hela tiden att han har inte slutat, han har bara tagit en paus på sin höjd. Och det visar bara att han hade inte bara tagit en paus, utan han hade trappat upp nu. Det var nu perioden för The Original Night Stalker skulle ta sin början. Som Jens nämnde i början av podden, så var det ett par som vaknade mitt i natten av att en man sa till sig själv att jag ska döda dem, jag ska döda dem. Och de kom undan, som tur var. Några som däremot inte hade lika tur och kom undan gärningsmannen, det var Robert Offerman och Deborah Manning. Samma år, den 30 december 1979, sittades de ihjälskjutna i deras hem i Goleta i Kalifornien. Offerman var inte bunden ordentligt, vilket tydde på att han hade attackerat gärningsmannen och försökt hindra honom från att mörda dem, men att han tyvärr hade misslyckats då. Grannarna hade hört skott, men de trodde att det var någonting annat och brydde sig inte om det. Polisen hittade spår efter en stor hund på platsen, vilket tydde på att gärningsmannen hade haft med sig en stor hund under mordarna. Nästa offer var Lyman och Charlene Smith, som attackerades den 13 mars 1980. Även här hade han tagit sig in i huset när de sov, och han hade ofredat Charlene och sedan slagit ihjäl dem båda med ett vedträ som han hittade i spisen. Och den här ovanliga diamantknuten hittade polisen på offren, precis samma knut som han hade hittat på offren som utsattes för The East Area Rapist då. Den 19 augusti 1980 attackerades Patricia och Keith Harrington, och de hittades ihjälslagna i deras hem i ett privat område. Och förmodligen tror de att gärningsmannen hade sett dem haft samlag, för det var tecken på att de hade haft det, och sedan därefter bestämt sig in för att gå in och avbryta dem. Hon hade blivit våldtagen och båda hade blivit ihjälslagna. Keiths bror bestämde sig för efter det här att lägga alla resurser han kunde på att hitta gärningsmannen. Så han har donerat cirka 200 miljoner till DNA-forskningen i USA. Under resten av 1980 var det lugnt, i alla fall vad de vet idag. Nästa gång han slog till var den 6 februari 1981. Denna gången var det en ensam kvinna. Och denna gången var det Manuela Withun. Och hennes man var på sjukhuset, som var helt ensam i sitt hus. Och även hon hittades våldtagen och ihjälslagen. De sista morderna på flera år, som i alla fall polisen vet om, ägde rum den 27 juli 1981. Och de var på Cher Domingo och Gregory Sanchez. Och de attackerades i ett hem som de passade åt en äldre släkting. Sanchez hade inte hunnit bindats. Och han hade blivit skjuten i kinden och sedan ihjälslagen. Allt tydde på att det hade ägt rum en riktigt hård strid mellan Sanchez och gärningsmannen innan gärningsmannen till slut hade lyckats skjuta Sanchez. Och Domingo var våldtagen och ihjälslagen. Nästa gång mördaren skulle slås till var den 4 maj 1986. Och då var det Janelle Cruz, en 18-årig tjej som var ensam hemma i Long Beach. Hennes pojkvän var tidigare där under kvällen. Och när de var i hennes sovrum tyckte de båda att de hörde mystiska ljud från typ smällar från en del av huset. Men de trodde bara att det var ljud från tvättmaskinen. Men ja, så pojkvännen gick hem, kramade henne hejdå. Bara någon dag senare hittade de henne ihjälslagen. Och mordet var så brutalt som till och med hittade en del av hennes tänder i hennes mage. Och det här är det sista mordet, vad de vet i alla fall, som The Original Night Stalker ska ha utfört.
Vad hände efter 1986?
Tiden gick och offren gick vidare. Eller de försökte i alla fall. Flera av offren som hade överlevt, kvinnorna som blev våldtagna och männen som tvingats sitt på, gick isär. Enligt polisen, jag tror enligt Crompton, så är det bara ett av paren som är tillsammans än idag faktiskt. För de klarar inte av att leva ihop efter det. Och flera av dem led av posttraumatisk stress. Och de förstod inte, som sagt, att de här morden hörde ihop med våldtäkterna. De hade även svårt att koppla ihop de här morden med varandra. Som de utredde i alla fall de flesta morden som individuella brott och hade misstänkta för dem. De arresterade även en man för ett av morderna, för de trodde att en präst sa att en person erkänt att den hade mördat det här paret. Så den personen arresterades ett tag men frikändes på grund av bristande bevisning. Så de la lite på is, men sen blev det mer, cold case-grupperna fick upp mer intresse för det. Till exempel polisen Larry Poole var en av dem som var ansvariga för det. Lite kuriosa, Larry Poole var faktiskt den polisen som följde efter O.J. Simpson när han åkte på den här Bronco-jakten efter att de misstänkte att han hade mördat sin fru, sin exfru och hennes vän då. Men de började misstänka att de här morden och våldtäkterna var utförda av samma gärningsman. Jag tror det någon gång slutet av 90-talet, och det även då som DNA började komma fram då. De misstänkte det för att för som Crompton sa, att våldtäktsmän och mördare, seriemördare då, slutar aldrig, de tar bara pauser. Sen upptäckte de även det var ju samma metodik som hade utförts i alla fallerna. En inkräktare som kom in på natten, våldtog, mördade eller rånade liksom och knöt dem och så. Så 2001 så lyckades de fastställa att alla morden var utförda av samma person. Och den som utfört morden hade utfört våldtäkterna. Så East Area Rapist och the Original Night Stalker var samma gärningsman.
Fanns det några mer brott som man kunde koppla till honom?
Ja, de börjar misstänka att The Cordova Cat Burglar och Vesilia Ransacker var samma person. Ursäkta mig. Att även de personerna var samma person som East Air Rapist och Original Night Stalker. Då. Cordova Cat Burglar var då liksom Cat Burglar, det menar de en tjuv som är väldigt smidig, kryper in i hundluckor och sådär, alltså kattluckor då, som namnet säger. Och det var liksom en person som tjuvkikade i fönster, gick in och snodde typ foton och sånt där, ringar och sånt, personliga ägodelar från folk. Ibland så typ tafsan eller spionerade han på kvinnorna också. Han mördade även flera husdjur. Och alla de här sakerna var ju sånt som The East Area Rapist gjorde. Han mördade husdjur och han ofredade folk som ni vet. Och han tog även personliga ägodelar som ringar och sådär, foton. Och det Vesilia Ransacker var en person som gjorde egentligen samma sak. Väldigt, väldigt många inbrott var det. Och han tog underkläder och allt möjligt. Det var en man som märkte att en person i en rånarluva höll på att kidnappa hans 16-åriga dotter. Han hade dragit ut henne utanför huset. Så Claude Snelling, som han hette då, sprang efter honom. Men då sköt den här gärningsmannen Claude, så han dog och sprang därifrån. Vilket de då trodde var The Original Night Stalkers första mord då, som de inte hade känt till. Efter det här då, så ökar de spaningen då, polisen i Vesilia. Och en gång var det en polis som fick syn på mördaren och sprang efter honom. Han då sa då liksom stoppa, annars skjuter jag. Då höjde han upp händerna, tog av sig rånarluvan. Men sen så sprang han iväg, klättrade över en mur tror jag. Sen tog han upp pistolen, så sköt han polisens ficklampa. Vilket orsakade splitter som kom i hans öga, så polisen blev blind på ögat. Och så kom han undan. Och det som hände var att det var ju nu internet blev mer och mer vanligt, att privatpersoner satt och surfade. Så man kan säga att just det här, alltså privatspaning och liksom så här, folk som sitter hemma på typ Reddit och olika forum och sådär, skapar hemsidor för sånt här, har lagt ner väldigt mycket krut på att försöka lista ut identiteten på den här mördaren och våldtäktsmannen. Så nu var det väldigt många år som de bara satt och la upp vittnesmål, gärningsmannasketcher och pratade om olika teorier kring vem han kunde ha varit, vad han kunde ha jobbat med. Till exempel att de trodde han jobbade för något telefonbolag kanske. Och därför han visste om de var hemma eller inte, och därför han visste att nu ska jag ringa dem lite för att nu svarar de. Det var teorier om att han var målare, för de till exempel hittade färgrester på en av brottsplatserna. Och sen var det även att han var militär var även en populär teori, även bland polisen då. Och det var en kvinna vid namn Michelle McNamara. Hon var gift med komikern Patton Oswalt, som är ganska känd. Hon började lägga ner väldigt mycket arbete på det här. Så hon satt hemma och bara liksom, det var det enda hon tänkte på. Till exempel kunde hon vakna i natten och det var Patton som kom, alltså hennes man. Och så blev hon livrädd och trodde att det var mördaren då. Sen kunde hon köpa gamla såna här skolkataloger från 80- och 70-talet för att kolla på folk, kolla på deras kroppsbyggen och få tänka, kan det där vara mördaren? Det där då? Sen kollade hon upp vilka olika smycken och ägodelar som han hade tagit från offren. Så jag tror hon läste något specifikt smycke som han hade tagit. Så hittade hon det på eBay. Satt även där och kolla. För tänk om han eller någon annan han lämnat det till säljare där. Vi hittade hans DNA. Eller ja, vem han är helt enkelt. Så köpte hon det här smycket. Så lämnade hon över till Larry Poole. Tyvärr så gav det ingenting. Tyvärr så dog Michelle tror jag någon gång under 2017. För hon hade även mycket ångest och sådär, som tagit mycket painkillers och sådär tror jag. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men hon gick bort i alla fall, väldigt oväntat och tragiskt. Några glada nyheter i den här historien i alla fall, att en ny såhär, cold case, alltså kalla falldetektiv, anslöt sig några tidigare vid namn Paul Holes. Han kom på idén att vi har ju mördarens DNA. Varför kollar vi inte i släktforskningsarkiven som finns på internet? Så det var en specifik sån här släktforskningshemsida som man skickade in mördarens DNA till. Upptäckte att de hade matchningar. Alltså de hittade avlägsna släktingar till mördaren. Ingen direkt träff, men avlägsna. Vilket var bra nog, för nu kan de i alla fall, nu har de ett träd, de kan genom det trädet, de här grenarna, kan de hitta rätt gren då. Så då hade de misstänkt först. Då var det en man som var 70-årsåldern och var på ett äldreboende. De tyckte att han passade gärningsmannaprofilen. Så frågade de hans dotter om de fick ta hans DNA. Vilket de fick. DNA var dock ingen matchning tyvärr. Så de gick vidare. Då var det en person som hette Joseph James D'Angelo som de tyckte var intressant. Han hade gått med i flottan som ung. Vart i Vietnam i 3 år. Och sedan dess återvänt till Kalifornien där han jobbat som polis. Så de bestämde sig att varför undersöker vi inte honom? Vi kollar närmare på honom. Så då följer de efter honom. De följde hans varje rörelse. Då såg de att han körde till ett köpcentra. Jag tror det var till en hobbybutik han gick in. Så då passade de på när han inte såg och ta ett litet DNA-prov från hans bildörr. Sen gick det några veckor och han Paul Holes hade slutat som polis nu för att jobba med annat. Men då fick han ett samtal en gång och då sa de, vi har en matchning. Så både Holes och de andra poliserna bara, är det sant? Alltså vi måste ju kolla igen, alltså ett bättre DNA-prov än en bildörr för att se om det verkligen stämmer. Så hade de span på hans hus och då såg de att han kastade sopor. Så tog de en läskburk hans sopor med en saliv på då och kollade den. Och det var 100% matchning. Så nu var de säkra. The East Area Rapist, Cordova Cat Burglar, Vasilia Ransacker, The Original Night Stalker och The Golden State Killer, som Michelle McNamara hade valt att kalla honom, och nu bekräftat att vara Joseph James D'Angelo. Den 24 april 2018 arresteras D'Angelo. Det ska ha varit en ganska solig och fin och allmänt lugn dag i området Citrus Heights utanför Sacramento. Ett område där vissa av våldtäkterna hade ägt rum. D'Angelo ska ha varit utanför sitt hus när han blev omringad av ett gäng poliser. Och hans ord till dem ska ha varit, jag har ju en kalkon i ugnen, innan de förde bort honom i handfängsel. Och även om han var chockad ska det vara tydligt för honom varför han blev arresterad. Den ska ha blivit åtalad direkt för var mordet på paret Maggiore. Det paret som var ute och gick en gång 1978 och haft oturen att möta D'Angelo och var efter han mördat dem. Tydligen hade de ett väldigt bra DNA-prov som de bevarat kylt, tror jag, i alla dessa år från det här mordet. Så tack vare det DNA-provet har de kunnat matcha D'Angelo till dem då. Och sen även till resten av våldtäkterna av morden.
Vad vet vi mer om honom?
D'Angelos pappa var militär. Och hans mamma jobbade på Dennis faktiskt. Men mer specifikt så föddes han den 18 november 1945 i Bath i New York. Och han hade 2 yngre systrar och en yngre bror. På grund av att hans pappa var militär så ska de ha varit stationerade i någonstans i Tyskland ett tag. Och enligt ett av hans syskon så blir han vid 7 års ålder vittne till hur hans syster blir våldtagen av 2 andra militärer här i Tyskland. Något de spekulerar i om det kan ha lett till hans senare våldtäkter mot kvinnor då. De flyttade senare tillbaka till Kalifornien. Men hans pappa skickades till Korea där han tydligen bröt kontakt med familjen och startade en ny familj med nya barn med samma namn som sina tidigare barn. Och hans mamma träffade en ny man som fick en styrpappa. Och eftersom Joe, som han kallades av alla, var äldst fick han ofta göra mycket av hushållsarbetet hemma medan mamman jobbade. Han fick ta hand om syskonen och så. Han hoppade av high school och valde att gå med i flottan där han var i 4 år. 3 av dem ska spenderats i Vietnam. Tydligen så förlorade han toppet av fingret och han sa till sin första flickvän att det var för att den där blev avskjuten. Andra rapporter säger att det var för han var klantig och inte flyttade på sin hand på båten som han var stationerad på. Han jobbade som mekaniker om jag inte minns fel. När han kom tillbaka till Kalifornien så läste han på college. Han läste bland annat kriminologi. Och där började han uppvakta den andra studenten Barney Caldwell. De blev till slut ett par som umgicks ganska flitigt. Han blev snabbt en del av hennes familj och verkar älska det familjära som han upplevde med familjen. Man har märkt att han blev mer och mer vild, att han gillade att tänja på gränserna. Att han körde vilt med motorcykeln och så, och han gillade att tjuvjaga och liknande. De hade ett väldigt vilt sexliv också. Den aldrig verkar tröttna, vilket gjorde henne ganska trött på hela situationen. Han ska även insistera på att de lyssnade på musikgruppen The Doors under tiden. Det som fick henne att bryta relationen och även förlovningen, för de förlovade sig till slut, det var när han bad henne fuska på ett prov åt honom, att hjälpa honom, vilket hon vägrade. Då ska hon ha sagt stopp, nu räcker det. Jag tror bara någon vecka senare så vaknade hon på natten av att det knackade på fönstret, och då var det D'Angelo som var där ute med en pistol och sa: packa dina grejer, vi ska till Reno och gifta oss. Livrädd sprang hon då till sin pappa som också hade varit i militären och hade verkligen fått en bra relation och kontakt med Joe. Då han sa vänta här, så gick han ut i cirka 2 timmar. Sen kom han tillbaka in och sa: Joe kommer inte störa dig mer. Vilket han inte gjorde. Hon såg honom bara en gång till i sitt liv och då gömde hon sig. Tydligen under en av våldtäkterna ska kvinnan, medan hon var bunden, ha hört D'Angelo skrika: jag hatar dig Barney, jag hatar dig Barney, jag hatar dig Barney. Vilket har fått utredarna att spekulera i om D'Angelos alla brott var en del att ta ut sin ilska på Barney, på att han tog ut dem istället för på henne direkt, att han gjorde det på offren. Ja, vem vet, kanske det var så. Men D'Angelo arbetade som polis faktiskt under hela fram till 79. Så under tiden han utförde alla inbrott och mordet i Visilia och våldtäkterna och morden på Maggiore-paret under 70-talet, kan samtidigt arbeta som polis. Vilket är ganska chockerande. Det förklarar ju en del. Det förklarar varför de hittade en bricka vid en av brottsplatserna. Och det förklarar varför han verkar veta mycket om hur man undvek att lämna bevis och liknande. Och polisen trodde ju själva att han kunde ha någon koppling till polisen eller militären då, på grund av hans kunskaper. En av männen som hörde sina fruar bli våldtagna sa att han såg att förövaren hade på sig ett visst par byxor, vilket han sa till poliserna. Och nu när han kollade upp där, när det blev känt att D'Angelo var förövaren, kan ha tänkt på det och sagt att det är ju sådana byxor som poliser har, i alla fall hade vi den tidpunkten. Sen kollade han även upp och det stod att D'Angelo jobbade under tiden morden skedde. Och det får honom att tro att det var någon form av konspiration. Att de visste vad han gjorde, men de valde att skydda honom av någon anledning. Vilket de starkt förnekade, men det är i alla fall det han tror. I juli 1979 upptäcker en säljare i en affär någon misstänkt. Han upptäckte då en man som verkar försöka stjäla en hammare och spray man har för att ha på sig för att hålla hundar borta. Han upptäcker då detta, att tillsammans med sin kollega så tar de fast mannen. Mannen visar sig vara D'Angelo, och när det blir känt bland polisen att D'Angelo försökt stjäla en hammare och antihundspray, så väljer de att sparka honom. Han protesterar högljutt först, men väljer sedan att avgå. Förmodligen för att han inte ville att de skulle utreda ytterligare varför han skällde de här grejerna. Kort efter det där så upptäckte chefen som valde att sparka D'Angelo en kväll. Han upptäckte att hans fyraåriga dotter kom till honom och sa att pappa, det är någon utanför fönstret. Det hade tydligen stått en man där ute och lyst in med ficklampa. Och den här polischefen sa att han var säker på att det var D'Angelo, det var ingen tvekan om det. Man valde inte att gå vidare med det. När de frågar om honom om det idag så skäms han väldigt mycket och ser att, ja, att han såklart skulle agerat annorlunda idag om han, trots att D'Angelo agerade väldigt obehagligt, så kunde han verkligen inte ana att det var någon koppling mellan han och East Area Rapist. Och polisen grep faktiskt D'Angelo en gång. Och det var 1996, så han var i deras häkte i några timmar.
Varför grep de honom?
Det var så att de bestämde sig för att utföra en razzia. Att lura folk som är efterlysta till ett visst kontor genom att skicka ut tips som lotterivinster till dem. Att grattis, nu är ni biljetter till Super Bowl. Så klart, vilken amerikan skulle säga nej till gratis Super Bowl-biljetter? Så D'Angelo dök ju upp såklart då, så tog de honom och satt dem i häktet. Då är det så att enligt åtalet så hade han hållit en bensinstation som gisslan. Då var det tydligen att, som D'Angelo beskrev det, vilket han fick rätt i, att han hade tankat, han hade betalat för bensinen och börjat tanka. Men så hade den slutat fungera, så han hade inte fått all bensin som han betalat för. Varefter han går in till den som jobbar där och förklarar att jag vill ha pengarna tillbaka för det jag inte fått. Men den här mackbeträdet ska inte ha förstått då, för han var inte jättebra på engelska. Och han trodde att det var en person som försökte råna honom. Därav missförståndet, i alla fall där de kom fram till då. Så de släppte honom. Och även de har sagt att ja, vi kan ju omöjligen förstått att det var den seriemördaren, och det kan vi förstå då, att det.
Men tog de ingen DNA-prov på honom där eller någonting sådant? Eller?
Bra du frågar det, för även någonting de har svarat på och sagt att det var ingen rutin då.
Mm.
Tyvärr.
Det är ju jättetråkigt att det var så. Ja. Tänk om de har gjort det, så kanske det hade kommit upp tidigare det han hade gjort. Liksom.
Ja, men precis. Men det är intressant, folk som pratar om idag, till exempel hans kollegor i polisen, de har sagt att han var annorlunda, helt klart, att han var väldigt så här, seriös, väldigt mån om detaljer och sådär. Han skojade inte runt som de gjorde. Vet, de försökte skoja med honom, han bara nej. Han var stenseriös hela tiden. Och han var, ska man säga, en slafsig ätare. Att han liksom, all junk food Joe kallar de honom. Att han åt all skräpmat han kunde komma åt. Vilket passar in på den här gärningsmannen som åt all mat han kunde i kylen och ölen åt hos offrarna då.
Just det.
Men de säger att de hade inte kunnat ana att han var den här galningen då. För de sa att han var bra, en bra polis ändå. Och efter att han blev dumpad av hon Barney, gifte han sig 1973 med en annan kvinna vid namn Sharon, tror jag. Och de fick sitt första barn i början av 80-talet, 1981. Det kan ju ha förklarat varför han låg lågt ett tag efter 1981-86. För han var upptagen med småbarn. Med småbarn tog upp mycket av liksom sömnen på nätterna och så, liksom mycket ansvar. Han fick även sitt andra barn någon gång då, tror jag, 83 tror jag. Och sitt tredje, typ slut av 80, början av 90-talet. Och han och Sharon valde att separera 91. Någonting som är intressant är en teori som utredaren Paul Holes har. Det är att D'Angelo slutade mörda 86. Och han tog en lång paus mellan morden 86-81. Det var för att Sanchez, som hade attackerat honom då under morden 86, hade nästan lyckats övermanna honom. Och D'Angelo var ju nu äldre, han var i 40-årsåldern. Även större, liksom tjockare, inte lika vältränad och så. Men Sanchez var 27 år. Det hade kanske gått upp för honom nu att okej, jag är liksom inte, jag är inte odödlig längre. Och det hade skrämt honom. Vilket kan då vara något som fått honom förklara varför han väntade mellan 81 och 86 med att attackera. Och den här gången så valde han att attackera en 18-årig flicka då bara. Någon som han visste att hon kan ta liksom, hon har ingen match mot mig. Enligt uppgifter ska han även ha bott ganska nära Janelle Cruz som heter då vid tiden för morden. Och till exempel en 13-årig flicka, en som var en av de första som våldtogs, ska även ha varit någon, tror jag, affärsbekant med hans fru. Det var deras dotter som våldtogs. Så man märkte att det finns vissa kopplingar till offren och sådär. Vissa var bodde nära honom eller var vänner och bekanta, men många var bara sådana han valde på måfå då. D'Angelos grannar i Citrus Heights ska ha blivit väldigt chockade över gripandet. För de sa bland annat att om han gjorde allt det här så höll han det verkligen bra för sig själv. Han ska ha bott i det här huset väldigt länge med familjen. Men på senare år bodde han där själv med en, tror jag, två av sina döttrar. Eller en av sina döttrar och hennes barn, tror jag. För Sharon och han hade tidigare separerat, som sagt. De sa dock att han var lite speciell och att han kunde vara obehaglig. De kunde bland annat höra honom skrika för sig själv om slumpmässiga saker. Saker de inte förstod. Bara att han svor och skrek över någonting som han tänkte på helt enkelt, som inte hade med någon människa i närheten att göra. En annan gång ska han ha gått in på en grannes gård helt objuden och skällt utanför någonting. Och en annan familj kom hem en gång och kollade sin telefonsvarare. Då hade de ett röstmeddelande. Röstmeddelandet var från D'Angelo. Och då sa han: om ni inte får tyst på er hund kommer jag släppa lös döden. Vilket de tyckte var väldigt obehagligt. Och det är ju exakt det som han gjorde med under sin, alltså brotten han gjorde då. Han lämnade hotfulla röstmeddelanden till folk. Och han skrek och pratade för sig själv. Det här är tydligen något han ska gjort även i häktet, säger de. Att han satt och pratade och skrek för sig själv i cellen. Och i alla fall det senaste jag hört så har han inte erkänt något av brotten. Och i början vill han inte ens prata med polisen överhuvudtaget. Och han vägrar träffa sin familj och vänner. Han har även varit på hungerstrejk, så han har gått ner väldigt mycket i vikt. Så den annars tidigare överviktade D'Angelo är nu väldigt sjukligt smal. Så flera ställer sig nu frågan, kommer D'Angelo att ens överleva till rättegången börjar? Han är nu 76 år och sjukligt smal som sagt och lever under väldigt stor stress då. Men de tror att för han grep ju som sagt i april 2018 och nu är det januari 2019 och han har varit häktad sedan dess medan de samlat bevis och försökt hitta kopplingar till andra olösta mord och våldtäkter. Men de tror det är ju så att eftersom det även ägt rum med ett så stort område av Kalifornien så måste flera myndigheter samarbeta med varandra. Så därför så svårt att se ihop någonting, något gemensamt åtal. Men de tror att rättegången kan ta 10 år. Alltså blir den största i Kaliforniens historia och kostar 20 miljoner dollar för skattebetalarna. Och den 10 april 2019 meddelas det att åklagare kommer yrka på dödsstraff för D'Angelo. Och det är en annan grej som är väldigt intressant med det här, liksom, förutom att det slutligen har löst, det är att den här metodiken som Holtz kom fram till, alltså att de skulle skicka DNA till DNA-hemsida, det är att den här metodiken har nu löst andra fall. Det har inspirerat andra utredare att göra samma sak. Så jag vet inte hur många fall jag har hört om, men det kanske 5 stycken i alla fall minst där de har löst våldtäkter och mord som tidigare var olösta. För de har skickat in DNA de har på förövaren till sådana här forskningshemsidor och de har hittat en koppling och räknat ut vem gärningsmannen är. Till exempel Zodiac-mördaren har de försökt sätta dit på det här sättet, men i alla fall vad jag hört har de inte hittat honom än. Jag tror inte de har något bra DNA på honom faktiskt, men då får vi ta ett annat avsnitt. Men en annan aspekt av det här som är en mindre tråkig aspekt där att när det här först annonserades att presskonferensen hölls så var ju folk jätteglada liksom vid hysteri i media och bland många och sådär. Till exempel Keith Harringtons bror som lagt $2 miljoner som skänkt $2 miljoner till DNA-forskning så liksom var på presskonferensen och han sa att alla ni rädda kvinnor där ute ni kan vara lugna nu, vi har tagit honom till slut. Han var ju glad och många andra var glada och även offren blev glada först. Men många av de här offren, alltså kvinnorna som våldtagits då, det liksom startade deras posttraumatiska stress igen. Så trots att de har gripit honom och borde tänka liksom att nu har vi honom, det är löst, så var det väl minnena som de fick tillbaka från händelsen som kom tillbaka. Och de har mått väldigt dåligt efteråt. Jag hoppas ju att såklart att de är ändå väldigt glada för att han är gripen då, att det här stressar någonting som går över, men vi får se. Så på det stora hela så är det väl i alla fall en fördel då att med de här DNA-databaserna och släktforskningen att vi kan sätta dit gärningsmän på det här sättet och lösa gamla mordfall som det här och Zodiac-mördaren och liknande kanske. Eller vad tror du?
Ja, jag tycker det är helt fantastiskt faktiskt att en sådan sak kan lösa ett sånt här mysteri egentligen.
Ja.
Jag tycker det är jättehäftigt.
Jag trodde aldrig skulle lösas. För jag minns, jag såg på Dr. Phil och pratade om det. Jag hade inte hört talas om det innan. Och sen...
Är det så Ancestry och så de använder då, eller?
Ja, precis. Jag kommer inte ihåg exakt vilken det var, men...
Det finns ju flera nu, men...
Ja, precis. Någon av dem var det.
Mm.
Och det lär ju göra dem mer populära. Kan man ju tro.
Det är ju konstigt om det skulle vara så, men så är det säkert.
Ja, vissa tycker det är oetiskt också då, men det är en personlig åsikt. Så
tror du det är så de annonserar vi fångade en seriemördare?
Nej, jag tror inte de gör det. Jag tror överlag att de tycker det är bra marknadsföring. För jag menar,
det är det ju.
Ja. För vissa är ju emot det och säger liksom att det här är oetiskt att ni tar vår det av så här sekretesskäl.
Mm.
Men jag tror nog att även om den lilla skaran, det är nog ingenting som skadar, utan att de tog fast en av Kaliforniens värsta seriemördare är nog någonting de kan vara stolta över och som de fick väldigt bra uppmärksamhet över.
Oh, ja.
Det kan nog leda till att fler brott löser i framtiden. Men vad tror ni där ute?
Har ni hängt med något i fallet om Joseph DeAngelo? Eller är det första gången ni har hört talas om honom? Vi ska försöka lägga upp avsnitt på YouTube. Där kan ni säga vad ni tyckte om avsnitten. Men det kommer nog inte komma upp direkt, utan vi kommer göra det när vi får tiden över helt enkelt att lägga ut videos och så på YouTube. Något som vi kan garantera lite mer är däremot om ni följer oss på de vanligaste plattformarna, det vill säga Acast, Spotify. För där kommer vi lägga ut avsnitt i varenda söndag, eller i alla fall att försöka. Så se till att följa oss där. Vi som sköter podden heter Robin, Anders och Jens. Och vi vill tacka er alla som har lyssnat.